Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vet du att jag har haft värsta komplexen för just mina fötter?
Har du verkligen? Nej, det
nej men alltså, det är en av mina värsta komplexområden.
Oj, ja. Ja, det är inte så ovanligt kanske, men just fötter, det kan ju finnas mycket. Och säga om dem, det finns ju de som har det som en liten fetisch till och med.
Men vet du varför jag hade komplex med mina fötter?
Nej.
För jag tyckte att de var tjocka. Hur kan en fot vara tjock? Ja. Gud vad larvigt.
Ja.
Skitsamma. Ska vi prata om fötter idag, doktor Mikael?
Ja, det ska vi. Det är ett fantastiskt organ.
Det här, jag skämtar inte när jag pratar om det här med badminton och män över 40.
Inte jag heller. Det är det vanligaste. Liksom, jag hade en sån patient i helgen.
Kan man ta reda på om man har ett bra eller mindre bra steg?
Men du överskattar deras kompetens vad det gäller att bedöma hur en fot ska slå i backen.
I genomsnitt så belastar vi våra fötter med 700 ton om dagen. Nog för att jag har gått upp lite sen jag blev äldre, men kom igen, stämmer det, Mikael?
Ja, det gör det. Det är ju räknat på antal steg här då, så det får man väl ta med en nypa salt. Men om en normal viktig person till exempel på 70 kilo tar 10 000 steg så landar man någonstans på ungefär som 700 ton, som 15 fullastade långtradare.
Men alltså, då är det tur att jag går ju inga 10 000 steg om dagen inte.
Mm. Nej, det är många. Jag går nog säkert 15. Jag har mätt någon gång och sånt där. Men då jag hörde säga gick maskin sönder, men jag går väldigt mycket i mitt jobb. Alltså jag går fram och tillbaka i olika avdelningar hela tiden.
Undrar om det finns någon kroppsdel som vi använder så mycket och så aktivt som fötterna. Det går ju liksom inte, ja, de flesta av oss i alla fall.
Ja, just det. Men vi har ju den under så. Och gravitationen spelar ju stor roll. Alltså, det är ju helt andra typer av belastningar på en fot eller jämfört med en axelled. Där axeln liksom svävar på ett helt annat sätt, sitter längre upp på kroppen och har ju inte gravitationen som problem, men foten har det.
Men foten måste ju vara en rätt tålig kroppsdel.
Verkligen. Man ska komma ihåg att, eller det behöver man inte komma ihåg, men man kan, ni behöver inte komma ihåg det, får jag säga då. Men ni kan liksom bara suga på den karamellen att det finns alltså 26 ben, det finns över 200 ligament, det finns över 60 leder i en fot.
Och vet du hur många muskler det finns?
Nej, det gör jag
inte. Vilken dålig fråga till läkare. Men det finns nästan 40 muskler i en fot.
Och alla muskler nedom knät, precis om man kollar på dem, påverkar foten.
Alla muskler nedanför knät påverkar foten. Ja, men det var ju inte så konstigt.
Nej. Och vi har ju dem på framsidan och underbenet som sitter fast i foten. Och sen har vi hälsenan som är kroppens grövsta sena, akillessenan eller hälsenan, som kan vara en källa till problem för många på olika sätt.
Vilka är de vanligaste problemen man kan ha med fötter?
Ah, det är ju så här, med tanke på det vi just har pratat, så är det ju belastningsskador. Nu finns det inflammation och du kan ha portvinstå.
Vad är det för något?
Gikt till exempel. Jag bara tog det för jag tyckte det var lite skojigt. Det är inte ett dugg skoj för den som har det dock. Man får ju en intensivt och det gör jätteont. Alltså man får kristallutfällning av uratkristaller.
För mycket prat, för många svåra ord. Ja. Kom igen!
Ja.
Portvinstå. Alltså, ja. Vad får man det av?
Om man har gikt så man ansåg, och det gäller fortfarande, att om man dricker mycket alkohol så får man förändrat utfällning av kristaller i en led. Det som kan finnas är löst i en så urinsyra. Faller ut som i kristallform, i fast form.
Jag fattar fortfarande ingenting. Det känns som att du precis sa, om du dricker för mycket
alkohol,
så kommer, om du dricker för mycket alkohol så kommer det falla ut någon slags kiss i tån.
Ja, liksom så kan man säga. Men du får en kristaller som ger en inflammation, kan man säga. Det blir alltså någonting som finns i vätskefas. Tänk dig vad som händer med ett vanligt saltkar som du har framför dig på bordet.
Ja.
Och det är ju kristaller. Och det där kan om du häller det där och saltar i vatten, då löses det upp och försvinner bort.
Ja.
Men om det faller ut igen i kristallform så, och man lägger det, då blir ju det är en annan glidyta och viskositet.
Det blir raspigt liksom.
Det gör ont.
Men vadå, är det här i tån?
I stortåleden till exempel. Leden. I en led, inte
men
i.
Men måste det vara för att man har druckit för mycket
Nej,
alkohol?
Men det är väldigt, väldigt överrepresenterat. Men det måste inte. Det har med om hur man omhändertar protein och sånt när man bryts ner. Allting byggs
kan man
upp
göra
och bryts ner.
För att, förutom att inte dricka alkohol, kan man göra någonting annat för att undvika just portvinstå?
Ja, det kan man göra. Man kan ju se över sin kost och sånt här. Och man kan äta mediciner för att förhindra. En del har ju ärftliga faktorer som gör att vi får det här.
Vad heter det? För det kan ju inte heta portvin.
Gikt. Eller portvinstå. Ja.
Okay.
Det var så mycket om detta tillstånd. Det jag egentligen ville komma till är ju att det är en mycket stor del av problematiken med fötter. Nu, diabetes undantaget. Det får vi ta som ett eget program, den så kallade diabetesfoten är speciell.
Ja, men, ja, det har väl att göra med att det är svårt med cirkulationen, va?
Bland annat. Mm. Du har också polyneuropatier, det vill säga påverkan, störningar i nervöverledningen. Du känner mindre och du känner annorlunda. Men okay. Det tror jag vi lämnar därhen.
Mm.
Utan
mm.
det är ju överbelastningsskador. Alltså därför att vi har så mycket tyngd och så mycket vikt på foten. Den är ju uppbyggd, och det finns, alla har ju hört talas, det tror jag de flesta vet, att har du högt eller lågt fotvalv och man sån här, alltså man,
ja, just det.
Alltså man vet ju att det finns.
Ja. Och fotvalvet är det som hålet som är under,
ja,
på
precis.
Insidan under.
Ja, om man tänker sig att man har en blöt fot. Och sätter ner den på ett torrt golv, då får man ju ett avtryck. Och då blir det inte blött där fotvalvet är.
Nej, precis. Det är den där lilla upphöjningen i mitten.
Ja, precis. Och det ser du om du går på en sandstrand, i alla fall blöt sand. Mm. Så ser man väldigt tydligt vilka du har. Och så ser man hur den rör sig. Och då förstärks någonting som är viktigt. Därför att det är en stötdämpande effekt. Alltså när foten trycks till lite. Om vi tar ett löpsteg till exempel.
Mm.
Då sviktar den till och glider lite utåt. Man pronerar lite, heter det på fint språk. Man går lite, nu överdriver jag här då. Men när jag var liten så kunde man, alltså, hade man skridskor. Och när de satt dåligt på banan så går man ju på insidan av lädret.
Exakt.
Det kallas för att pronera.
Och så gör man när man till exempel
och det är
joggar.
Normalt. Ja, och det tar upp, och det tyckte man att det här man var väldigt fokus på, att det tyckte man i 20 år att det här var fel och det måste vi ha, det ska förhindras. Men när vi närmar så här ergonomiska studier och väl när man kollar, det här är en del att ta upp kraften, tyngden som kommer i ett steg när du landar. Det är kroppen, så det är en inbyggd stötdämpare. Annars så skulle det bli väldigt stötigt.
Men vad händer då om man till exempel har, för det har man ju hört talas om, platt fot?
Ja, då har man en sämre förmåga.
Och är den helt platt då? Så att
nej, inte helt. Det finns alla varianter. Alltså det är en platta. Nu har vi det här i avtrycket igen. Gå, ta en blöt fot och så sätter du ner den. Så ser du om du får den där urspaningen eller inte.
Uh-huh.
Men då har du en nedsatt stötdämpningsförmåga.
Och då har man en känsligare fot, tänker
jag. Ja, det har jag. Ja. Och även motsatsen. Alltså när du har väldigt högt. Så att du bara liksom landar med hälen och trampdynan fram. Och så alla varianter däremellan.
Mm.
Men det jag försöker säga att här kan man komma väldigt långt. De besvär man då får i fötterna är ju typiskt. Ja, men jag har ont på utsidan, jag har ont här när jag varit ute och löpt. Jag har ont där, jag har ont på insidan av hälen, baksidan av hälen. Många av de här problemen uppstår på grund av snedbelastning, överdriven belastning, långvarig belastning och felaktig belastning. Dåliga skor, och mycket av det här går alltså att förebygga. Just av det skälet att mycket tyngd, mycket problematik med senor, fästen och leder.
Men om man tittar på överbelastning, vad är det bästa sättet att då förebygga så att man inte får en fot som gör ont på grund av överbelastning?
Ja, då är det att se över det man gör ofta är det som skapar problem, och det man gör sällan ger oftast inte problem.
Men gå, gå och springa och röra på sig, alltså att ta sig fram, det gör väl de flesta ganska ofta.
Jag tycker det är snyggt med höga klackar.
Va? Ja, var tycker, kom den
ja,
ifrån?
Jag tycker det är
snyggt. Det tycker jag också.
Ja,
jaha, nu vet jag. Du menar att om man går i höga klackar ofta, då kommer man få problem. Gör man det sällan så kommer det vara lugnt.
Du är som ett rakblad.
Jag är ett geni.
Jo, jag tänker mig så. Ja, det man gör ofta, alltså, vad, hur går jag? Jag vet att jag ska gå idag. Eller jag ska sitta, jag ska stå. Det spelar mindre roll. Kan jag ta av mig skorna? Eller jag ska löpa. Och man ska ut och jogga och sånt där. Ja, men då måste jag, det är snö och det är lite så här. Nej, jag håller mig till asfalten. Och de här, det är blött också, så jag tar mina dåliga skor. För jag vill inte att de nya jumpadojerna som är vita. Så att, vad gör jag då? Ut på asfalten i gamla skorna från förra året. Ja, man kan faktiskt tänka till. Därför att det är, om man är ute då i 6 kilometer och är i taskigt väder på hård yta, så är alla de här faktorerna jag pratar om förutsägbara. Och då är det ju där man ska lägga sitt krut. Har man ett jobb, till exempel, nu går jag tillbaka till jobbsidan, att jag vet att jag blir väldigt stående eller varierad över dagen. Mm. Kanske ska jag stå barfota, alltid ta av mig. Eller var noga med det där. Där du vistas på det sätt du vistas länge.
Ja, men det brukar jag säga till. Jag får ju hjälp med smink och hår och sådär när jag ska göra olika tv-program.
Ja.
Och då ibland så kommer de här urduktiga make-up-artisterna
ja.
I någon sån här klacksko. Och då vet jag att de ska stå där och inte bara sminka mig, utan timme ut och timme in ska de stå i olika obekväma saker. Då brukar jag säga, byt till jumpadojer.
Ja, just det. Eller ta av dig barfota.
Är barfota bra?
Ja, ja, det är det. Det är det. Men det är ju lite problematiskt ibland om man går från en vardag med sko och sen så börjar man direkt springa på sandstrand. Det är också en källa att det är inte det att det inte går, men det är som allting, att du drar lite leder, du får en liten större rörlighet än vad du är van vid. Mm. Men är det bra, är det farligt liksom, eller att gå barfota mycket, som det är naturligtvis inte, men det blir att du är inte riktigt van.
Men om man tar det lite lugnt i början,
precis.
Man kan starta, man kan vara lite snäll mot sig själv.
Ja,
men varför pratar man så himla mycket om så här, du måste ha rätt inlägg och du måste ha rätt sko, du måste byta jumpasko varje år och du måste bla, när det bästa egentligen är att gå så mycket barfota som möjligt.
Ja, nu är det inte det för alla, men för en del kan det vara det. Men om du ska till exempel, vi är inte gjorda för att springa ett maraton på asfalt.
Nej, varför gör folk det? Nej,
utan då är det skor som gäller. Och då har man det här, verkligen man upprepar sina rörelser. Har man då ett taskigt rörelsemönster, eller man alltså springer på insidan eller utsidan, eller har ett litet tokigt steg och sånt där, då kan det vara bra att köra en del, alltså, styrkeövningar också och stärka upp det här och på ett bra underlag.
Jag tänker så här, kan man ta reda på om man har ett bra eller mindre bra steg?
Det kan man.
Alltså
kan...
så att man bara går och kollar det, så vet man att men det här behöver jag träna på, så att
och
man inte går och
nöter
in.
När gör man det då, tror du? Folk gör det?
Jag tror att folk gör det när de ska köpa nya jumpaskor.
Nej.
Ja,
de gör det när de har fått ont. Och då är ju lite feltänk där. Du har alldeles rätt, man, en del gör ju det också. Men det är nog mest löpare. Men man kan man kan filma sina fötter. Om det nu är så att man är bara ut och inte belastar så mycket och man är ute och knallar i skog och mark. Mm. Då kommer man väldigt långt med att ha ett par sköna. Är det bättre med vissa inlägg och sånt där? Nej, om du kan gå och inte få ont i skogen med en bra känga, då är kängan bra.
Men du får fråga en sak på tal om det. Det här med att det skulle vara... att man ska hålla på att byta jumpaskor om man så här tycker om att träna, som ju jag tycker om.
Mm.
Och så ska man hålla på att byta jumpaskor varje år för att det är det bästa för foten. Jag har ju tänkt att det bara är ett jäkla skittrick för försäljarna att tjäna mer pengar.
Ja, lite grann är det så att man lägger ett väldigt fokus. Det är ju det här med att hur ofta behöver man göra det. Det beror ju på hur mycket man använder den.
Ja, men jag menar om man är maratonslöpare, kan... absolut.
Ja.
Men om man är en vanlig motionär som jag är, som går på gym och kanske springer 6 kilometer eller...
Och dessutom inte får ont.
Nej, och framförallt, jag får inte, det måste ju vara bättre att springa på löpan då än att springa på asfalt.
Ja, det brukar ju uppfattas som mjukare. Asfalt det här är ju väldigt, eller betong. Alltså, och det är inte så ovanligt. Alltså, nu pratar jag om, alltså, det finns ju hårda idrottshallar där det är betong faktiskt. Eller så fabrikslokaler om man rör sig mycket sånt där.
Då är det noggrannare med skorna helt enkelt. Men du, vi har alltså gikt, vi har diabetes, vi har pratat om överbelastning.
Ja,
och vad mer?
Ja, och då har vi ju då ett tillstånd när vi ändå var inne på det här med löpet. Det finns en mängder olika. Jag tänkte jag skulle bara reda ut vad som är vad. Man pratar om plantar fasciit eller fasciopati eller hälsporre.
Det är hälsporre, det är samma sak. Vet du, är det? Hälsporre tycker jag vi kan prata lite grann om, för det är någonting som jag inbillar mig. Det här har jag hittat på helt själv. Jag gör ju så när jag inte vet.
Ja.
Hälsporre är någonting som våra ungdomar drabbas av.
Ja, det är
sant eller falskt?
Ja, det är nog falskt.
Fasiken också.
Ja,
jag byggde det helt och hållet på att jag har ett av mina barn som har spelat väldigt mycket fotboll som fick hälsporre.
Ja. Och då håller vi oss till det som är det riktigt medicinskt sanna. Själva sporren som sitter på hälbenets insida mot mitten på foten. Jag visar på den medhavda foten.
Ja, du får visa mig så får jag försöka förklara.
Ja.
Visa då.
Men när man trampdynan här under brukar man vara öm på.
Oh,
men
ja. Det kan jag vara bara nu när jag sitter så här.
Ja.
Alltså själva hältrampdynan.
Framsida. Och hälsporren är den röntgenologiska förändringen man har fått av en kronisk inflammation. Och nu ska jag förklara vad det är. När det drar, under foten har vi en stor sena som är som en, man uttrycker sig som en senspegel. Den är som en handske nästan, en ganska stor som sitter under foten med olika stråk. Och den fäster, bakkanten fäster på insidan av det här hälbenet. När det dras där i ett par, ja, många år faktiskt, då får du en förkalkning där.
Jaha.
Den kommer att syn. Så det är den som är hälsporren.
Alltså det är det som är hälsporren.
Ja, och det,
men det är inte så sannolikt att min son som var ung tonåring i bästa fall har fått det för kalkning.
Det var ju därför jag sa nej.
Men varför säger de att han har fått det då?
Därför att det är ett språkbruk. Men man kan få en irritation först, vilket man får först.
Uh-huh.
Där den här fäster, du får alltså ett kroniskt inflammationstillstånd, för det drar hela tiden. Man kanske, och det här kan ju diskuteras, men man alltså att man ska värma upp, man ska stretcha och man ska förebygga och man ska se till att man har allt de bästa förutsättningarna för att man inte ska få det här kroniska felbelastning och dragsyndromet som leder till den här ömheten. En del får det i början på säsongen när man drar igång träning för hårt och så där. Det är typiskt. Jag har sagt det många gånger att man börjar på hårt underlag, för hårt när man börjar och alternerar inte och har för ensidig träning. Och då är det här ett vanligt tillstånd. Och det kan vara rätt så långdraget.
Men om man nu känner att man har fått det, man är redan där, man känner att man börjar, det gör ont oavsett om det kanske inte är utvecklad hälsporre, men det gör ont.
Ja.
Vad är, då är det lösningen?
Då är lösningen att då är det fotlabbet igen. Då kan det löna sig att filma sitt löpsteg, ta fram en sko som gör att det här draget blir riktigt, diskutera inlägg antiinflammatoriskt under en tid. Kirurgi är mycket ovanligt, finns i vissa fall, men det kan vi låta vara, det ligger väldigt långt bort.
Men då ska man, men vem, var går man och kollar sitt löpsteg och sånt där?
Alltså det är förvånansvärt många labb, olika idrottskedjor som har sånt där. Man kan beställa tid och då filmar de med höghastighetskamera foten och så får du springa liksom några minuter bara.
Ja.
Och det kan man faktiskt göra.
Nu pratar du om affärer där man kan köpa jumpadojer.
Ja, just det. Ja. Och har de någon bra kille, men det kostar någon tusenlapp eller 800 eller något sånt där, tror jag.
Inte om man köper dojer, va?
Ja, då är det nog säkert billigare. Mm. Det beror på vilken affärsidé man har eller hur man lägger upp det. Ni får att du får gå dit och så för 2000 spänn får du både skor och filmning så du får rätt grejer eller något sånt. Typ så.
Mm.
Och då kan du se hur foten slår ner. Och där behöver man lite träning, så det kan inte vem som helst säga hur då måste man vara rätt rutinerad. Men det finns såna här löparlabb som de, alltså flyttbara då, som de kör grejer och flyttar till en sporthandel. Imorgon kommer det löparlabbet hit eller något sånt där.
Men om man inte har 2000 spänn över, kan man inte bara gå till sin husläkare? Kan de också göra det? Kolla det, om man har ont?
Ja, det kan de, men du överskattar deras kompetens vad det gäller att bedöma hur en fot ska slå i backen. Jag skulle inte göra den bedömningen.
Jag undrar om husläkarna håller med dig.
Ja, det tror jag de gör. Det här är absolut, de sysslar ju inte med löpträning och, alltså, men tillståndet känner de ju väl till.
Ja, men de måste veta hur det rent fysiskt funkar.
Ja, men inte kan de göra ett löpstegsbedömning. En vanlig distriktsläkare eller en vanlig intensivvårdsläkare som jag, kan jag bedöma ett löpsteg och därifrån rekommendera, nej, nu ska jag inte ta mig vatten över huvudet.
Okej, okay, så det ska göras av rätt sak ska göras av rätt person. Jag fattar. Nu kommer vi fram till att någon slags variant som man bara kallar för hälsporre, som egentligen inte är det, drabbar kanske motionärer och idrottande ungar och sådär. Men riktig hälsporre, vilka drabbas av det?
Det är de som har haft ett åratal långt kroniskt inflammationstillstånd som kan vara utlöst av taskiga skor eller någonting sånt där. Och sen så har det inte läkt, utan det har blivit en kalcifikation.
Gör det ont?
Ja, det kan göra ont. Ja.
Kan man operera? Eller vad,
ja, man kan operera det, men man brukar ju försöka då med inlägg. Man försöker med den behandling som vi pratade och med antiinflammatorisk en tid. Mm. Och jag brukar säga mycket sånt där. Nu är jag lite kategoriskt här, men har antiinflammatoriska medel liksom inte funkat, har inte det hjälpt efter 2-3 veckor så kommer det inte att hjälpa. Då har man inte, det gör det inte. Man kan, nej.
Vad gör man då?
Nej, då får man ändra sin stil. Sitt
då får man hitta nya skor, ja, och försöka, ja, hitta vad problemet är, ja, och få hjälp med det. Ja. En sak som jag drabbades av mycket, mycket oftare när jag var yngre, det var som en liten stukning.
Ja.
Det händer inte alls lika ofta längre. Nej, nu garvar du åt mig. Ja, är det bra eller dåligt?
Det är, förklaringen tänkte jag bara, du kanske rörde dig och sprang mer då än vad du gör nu. Liksom, ja, så jag tänkte lite sådär.
Ondsint, ja, kanske, ja, jag vet inte. Ja. Men stukning, vad är, ja, det för någonting?
Jo, det är en uttänjning av ett ledband och även kapsel. Alla leder, nu har vi alltså 66 leder i en fot. Alla leder där det finns brosk, där det är glidytor som gör att man kan böja sig, är omslutna av en kapsel som håller vätska på plats. Lite så att viskositeten blir hög, det vill säga att det är gott och kan glida mycket. Och sen är det en kapsel runt den där. När man drar och tänjer i den där för mycket så går först ledbanden, börjar de spricka. Sen fortsätter du lite till, då börjar kapseln spricka. Och sen så fortsätter du lite till, så går ledbandet av och sen går kapseln av. Och sen så får du en fraktur, allt eftersom man lägger på skada, tyngd. Men det vanliga är att vi hinner ramla, vi faller omkull när vi vrickar oss. Mm. Det klassiska, 9 av 10 är ju på utsidan av fotleden.
Mm. Och träskor.
Ja, ja precis. Mm. För
där har du förklaring till, ja, varför det hände oftare när jag var liten.
Ja, precis. Och då snubblar man till. Och är man då smart nog att ramla så kommer man inte göra sig illa. Mm. Istället för att när jag kör ner foten, belastar och försöker rädda upp det hela, då läggs all tyngd. Så är man smart nog att liksom, och jag vrickar mig och faller då, då är chansen att man får en mindre skada mycket, mycket större.
Men då är det en stukning?
Då blir det en stukning.
Om man har en vanlig stukning, hur, ja, lång tid tar det innan man blir bra och kan man göra någonting aktivt eller är det bara vänta?
Verkligen. Idioterna på TV kan ju tydligen inte det. Men vanliga människor kan faktiskt komma väldigt långt. Jag har sett idrottsskador och de här klassiska stukningarna. Och vad gör man då när man tar fram och ska behandla sin spelare som man har köpt för 100 miljoner euros? Och då tar man fram kylsprayen.
Jaha, nu fattar jag vad du, ja, menar, idioterna på TV. Jag trodde du menar mig.
Nej.
Och Peter Gide eller någonting. Typ att, nej, vi var så här idiot.
Jag tänker på, jag har sett sån här.
Alltså, nu pratar du om du ser en fotbollsmatch. Och så är det någon
Som jag får en klassisk fotledsskada.
Ja, eller, och så tar de fram kylsprayen. Är inte det bra?
Nej, verkligen inte.
Varför gör de det då?
Ja, därför det ser bra ut om man ska kyla ner. Och det finns den här myten om att kylan gör ju så att det blir mindre svullet. Blodkärlen drar ihop sig. Så det som har gått sönder nu kommer det inte blöda så mycket. Och det är den teoretiska resonemanget. Det är naturligtvis skitsnack, men ett bra teoretiskt resonemang. Det man borde göra är att man kan ju kyla
ner foten i en bastu.
Nej. Vad är det som händer när något går sönder? Det börjar blöda.
Ja.
Hur förhindrar man det i ett akut läge? Vi pratade terror.
Tryckförband.
Tack.
Så man ska alltså sätta tryckförband
omedelbart,
hårt.
Ett hårt tryckförband. Mm. Och så säger man, ja, det är viktigt att hålla foten högt. Ja, det är ju inget fel i det. Har du ett hårt tryckförband så spelar det ju faktiskt mycket mindre roll. Mm. Men det du ska göra är att du ska lägga på ett för hårt förband. Jo, men vad tänkte du nu, Mikael? För hårt? Du ska väl lägga ett på som sitter lagom? Nej, det ska du inte.
Hårt.
Finns
det ingen risk för att blodet inte kan cirkulera då? Första spontana känsla.
Precis, därför du ska ju byta det här förbandet efter 15 minuter och lägga på som inte är så hårt. Mm. Men om du skär dig någonstans, hur länge blöder det ungefär? Ja, det är en liten sådär, du kan få gissa.
5 minuter.
Ja, det är inte alls tokigt. Det är ungefär så. Någonstans mellan 4 och 6. Ja, så då blöder det. Och sen så lever det och lagar. Och det är samma sak man kan tänka sig några sekunder till längre inne i skal, inne i kroppen.
Ja, just det. För det är en blödning i kroppen. Ja. Så att man behandlar den likadant som om det vore en blödning utanför kroppen.
Ja, och är man då snabb. Och då kan man så här, genom att vara så, snabb och göra rätt saker. Jag har ingenting emot kylan. Tycker ni är kul så gör det. Lägg på en påse ärter, folk springer runt och alltså, det är ju vanligt som man har ju sett
liksom. Lägg på en påse.
Ja, det är jättevanligt, man går till frysen och letar upp någonting som man kan lägga på, men det är trycket som är det intressanta, och då kan du genom att agera rätt de första 15 minuterna så kan du säkert spara en veckas rehabilitering på att göra rätt första 15.
Får jag fråga en sak? Vad händer om man går alldeles för mycket i högklackade skor? Jag frågar för en vän.
Ja precis. Jo, alltså dels så får man, en del tycker ju då att man ökar ju risken för hallux valgus till exempel.
Wow.
Eller hallux rigidus som är bara stort och leds artros.
Vänta, vi måste nästan pausa där.
Jag tycker
du måste förklara vad hallux valgus är.
Det är ett av det vanligaste tillstånd. Det är det här när man får en stor knöl på insidan av foten. Stortån och ett mellanfotsben ställer sig om varandra, nästan omlott, och det blir en just stor röd grej på insidan av pumpsen, eller det är en högklackade skon, och då trycker det, och då
där... Hallux valgus. Men får man det av att gå i högklackade skor?
Bland annat fel belastning, inte bara, men det kan man få. Om du alltid går i fotriktiga skor där det finns plats, så kommer du inte få hallux valgus.
Är det sant?
Ja, ganska bra, sant. Ja, det är
ganska.
Ja, det är väldigt få som får det. Det finns ärftliga störningar i hur ledkapseln håller ihop.
Ja. Men det vanligaste är alltså att får man hallux valgus, då har man helt enkelt gått i för mycket högklackade skor. Betyder det då att hallux valgus är mycket ovanligare bland män än bland kvinnor?
Ja, det är det. Och det, dessutom, nu ska får man, jag är noga hur man uttrycker sig, kan man säga, får man använda uttrycket barfota folk? Människor som inte använder skor.
Mm.
Ja, det finns det knappt representerat i de populationerna.
Är det så?
Mm.
Så att vi ska låta våra barn gå barfota så länge de bara vill orka.
Det är inte så tokigt.
Det är inte så dumt. Men du sa någonting annat. Du sa hallux
rigidus.
Ja.
Rigidus betyder bara stel på latin. Och då får man en stel led. Och när man rör en stel led så gör det ont. Och det är också stort, brukar vara stort av leden. Och då blir den, istället för att den ställer sig omlott och vrider sig inåt som det gör vid hallux valgus, så blir den bara, man får en reaktion, en inflammation och artros. Brosket förstörs och det gör ont. Och då böjer man i något som är stelt och då får man ont.
Men vad gör man om man har fått hallux valgus?
Eller det är lite kul så här. Det finns då 100 operationsmetoder. Och ju fler metoder du vet, men då vet ju inte folk vad de ska göra. Så brukar jag säga, om kirurger har 100 varianter så är det ingen bra. Men det finns, det finns 2 eller 3 olika operationsmetoder. Men man sågar av och kortar av. Man har en liten smidig såg faktiskt som vibrerar fram och tillbaka, och så sågar man bort en bit ben. Det här kan till och med göras i lokalbedövning beroende på nu då.
Mm.
Och så rätar man upp det med lite stift och sen så blir det bra. Och det blir jättebra ofta.
Är det så?
Mm.
Så att man, och då kan man också röra på sig obehindrat utan att ha ont och sådär.
Ja. Det blir lite stelt kan det ju bli. Ja. Det blir ju en
men
fraktur.
Men man i alla fall inte ont. Det måste ju göra ont att ha det där hallux valguset.
Ja.
Hur länge ska man ha gått med, alltså om man har ont på utsidan av tån och man märker att det börjar bukta ut och det gör ont och det trycker mot skorna och sådär. När ska man söka hjälp för det? När ska man börja misstänka?
Om du har gått och du har bytt skor några gånger och det fortfarande inte hjälper, då tycker jag att man ska, och du har en rodnad, då ska man visa upp den där. Det blir ju, även här då som jag berättar, så finns det ju en kapsel och lite slemsäck alltså, runt leden för att det ska senare ska löpa så smidigt som möjligt. Och har man en inflammation i dem så blir ont värre. Sen att man inte opererar när inflammationen är som värst, det är en annan sak förstås.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har gått igenom massor med olika saker som foten kan drabbas av. Vi har pratat om gikt, diabetes, överbelastning, stukning, hallux, hälsporre. Är det någonting kvar som du vill så här, tänk på det här?
Ja, och det är ju hälseneproblematiken.
Hälsene, men det, den är ju inte i foten, den är ju bakom. Den är ju på typ smal, eller vad
den är, den sitter på hälbenet, fäster den. Och det har två muskler där.
Men det är den bakpå, eller hur? Som går liksom från... Vad heter det? Vaden ner. Ja. Den där hälsen, den där som gamla gubbar brukar, eller gamla gubbar, men som män ibland sliter av.
Precis.
I sin ambition att
bli
fortsätta spela
ännu
badminton.
Vackrare. Ja. Och hålla igång och så. Ja, precis. Mm. Och den är känslig. Det är alltså två muskler som går ihop i en sena, kan man säga. Vadmusklerna är ju en tvåhövdad muskel som ligger på en platt muskel som går ihop. Ja. Och den är ju...
Där ser man.
Ja. Och den är ju utsatt, den används ju alltid när man går och springer och gör ju det, är ju det som ju man brukar snacka om, spänst. Och det är ju mycket vadmuskeln. Och för att kunna hoppa högt och springa från och spränta iväg och allt vad man ska göra, så spänns musklerna och då drar det enormt i hälsenan som fäster.
Men jag menar, vi använder den ju hela tiden, så den borde ju vara tämligen vältränad
hos
de flesta.
Det är den verkligen. Men som med allting så blir det äldre. Och då är det känsligt för naturligtvis överbelastning. Och då kan man få en hälseneproblematik när man pratar om en tendinos, en inflammation runt senan. Senan är hel, men du får som, alltså på fint språk kallas det för krepitation eller knaster. Det gör ont, du är stel på morgonen, det är ensidigt, du har gjort en, och du kan nästan känna att det, när du tar på det, att det knastrar. Som
alltså,
lite kramsnö runt senan. Lite som kramsnö. Så här. Ja. Och det där kan vara kroniskt och det kan vara väldigt... Det är samma sak där. Att det här är någonting, ett långvarigt tillstånd. Börjar det här komma så ska man verkligen se över. Det är så här med de här kroniska belastningstillstånden som många tillstånd i foten är, som vi har pratat så mycket om. Är att känner man av det något här så ska man nog lägga om och tänka till tidigt. För när det väl har blivit kroniskt, då kan man ha bekymmer i år. Tal. Och har man och då blir ju liksom det svårare att rätta till. Och det är samma sak här.
Drabbas kvinnor och män lika mycket av
ja,
det?
Ja, vad det gäller det där, så vad det gäller själva inflammationen så är det nog mer fler män än kvinnor, men vad det gäller rupturen när den slits av, så är det en väldig överrepresentation av män.
Men då måste jag bara ställa, när den slits av då är det ju så här, ja, men det här, jag skämtar inte när jag pratar om det här med badminton och män över 40.
Inte jag heller, det är det vanligaste. Liksom, jag hade en sån patient i helgen. Ja. Som man, i ena fallet så opererar man och i det andra fallet så gipsar man bara. Och man kan inte riktigt säga vilket som är den bästa metoden.
Men en sak som inte jag förstår. Varför händer det? Är det för att hälsenan då blir stelare och mindre elastisk när man blir äldre? Eller varför är det så många äldre män som drabbas?
Och kombinationen med att man ska start och stopp på väldigt strävt underlag.
Okej, men då frågar jag igen. Varför drabbar inte kvinnor i samma utsträckning?
Därför att männens muskler är kraftigare. Det drabbar dem. Men det blir en högre belastning.
Okej, okay. Men det är först, mens överlag och, så är mens muskler starkare, så att
och
det här startstoppet
vi,
blir hårdare.
Ja,
liksom.
Och sen är jag oftast män tyngre, oftast. Mm.
Mm. Men du, och vad gör man åt det?
Ja, det finns en mängd metoder. För de flesta, om man är då i idrottsliga sammanhang, så syr man ihop den här. Och det kan man göra på olika sätt. Med zigzag och hitta dit och olika metoder som vi inte behöver gå in på. Det är ett sätt. En annan variant är att man inte... Och det kan man göra i lokalbedövning. Rätt mycket lokalbedövning, men det kan göras. Beroende på, och är det, men det beror lite på hur det gips efter det då, förstås. Mm. 6 veckor stelt. Man kan, det blir ett stort gips, så man kommer inte kunna röra i fotleden. Eller bara gips, om det inte är totalt. Och då läker ihop och det blir bindväv istället i det här gapet. Och då får man lite sämre rörlighet. Men om man är en äldre person som råkar ut för det här och inte har några idrottsliga ambitioner, så kan det finnas... mindre indikation eller skäl att operera, utan då kan man köra det som kallas konservativt. Så jag kan är lika häpen varje gång att man kan bara säga, ja, men ska ni inte göra någonting åt det? Så, nej, säger ortopederna. Det går lika bra att låta bli. Men sen så är det en lång rehabiliteringsväg förstås. Vi pratar månader.
Men alltså, men kan man bara låta bli att göra någonting alls?
Ja, precis.
Alltså man kan bara gå med det?
Nej, man gipsar, man kan få det still, för det kommer att bildas bindväv där.
Ja, just det, men man kan inte låta det bara vara. Man kan inte bara bestämma sig, oj då, där gick hälsenan. Jag väntar i 6 veckor och bara går runt här och gör mitt vanliga dagliga arbete. Så. Utan man måste göra någonting åt det.
Ja.
Hur tar du hand om dina fötter, doktor Mikael?
Jag tvättar dem lite då och då, sånt där.
Oh, puh.
Ja, så det tycker jag är bra.
Och
så
är det andra du gör?
Ja, jag är rätt så noga med skor ändå. Och jag går väldigt mycket barfota på somrarna.
Men är det medvetet eller är det för att du tycker att det är härligt?
Det är för att jag tycker det är skönt.
Ja. Men du klipper inte naglarna?
Jo, det är klart. Men mitt bekymmer är att jag har ju svamp, förstår du.
Har? Men ja. Du, det måste jag fråga. Mm. Är det liksom en genetisk grej att vissa har mer och andra har mindre?
Nej, det finns bara ett enda skäl till att jag har det. Aha. Men det finns ju skäl att andra har det. Men det blir syrebrist. Och jag ska förklara. Därför att jag har haft, om man tittar på mina fötter så ser man 2 tår. 2, 5 och 4 på vänster fot som ligger dikt emot varandra, helt slutna. Det kommer inte dit något syre, alltså kan svampen växa till. På somrarna när jag går utan strumpor, ibland så kan jag till och med ha en tejpbit runt, så det kommer bara en mikrospringa. Mm. Då försvinner det på 2 veckor, helt bort, behövs ingen behandling, ingenting. Mm. Det är bara att och sen så tar
så det är det som det är bara,
det har bara med att det
finns, är gjord egentligen.
Ja, just det, men den har ju blivit, fötterna är ju, de har ju blivit tilltryckta av skor som jag haft genom livet. Och då är 2 tår som har lagt sig på varandra och då blir det som en gånger 1 centimeter då, stort område där.
Men det där med svamp på mellan tårna, det är väl det där när det blir som ett litet sår.
Ja, det blir som en
blir det som en svamp.
Ja, det blir uppluckrat så, nästan som huden efter när du har badat.
Ja.
Sån där uppluckrat.
Men det är som ett litet, du vet, om du särar på den så gör det lite ont. Aj! Alltså så, som om det vore ett litet sår där.
Ja, och sen det luktar ju på ett specifikt. Du kan ställa diagnosen med bara en enda sniffning.
Är det sant? Så här. Vad luktar det då?
Svamp.
Nej, men jag menar, luktar det kantarell eller luktar det ruttet eller vad luktar det?
Lite surt.
Lite surt? Som navelludd ungefär. Ja. Men du, först bara, svampen, den kan man lufta fötterna och sen finns det väl salver och grejer på apoteket?
Oh ja, visst gör
som
det.
Som är bra.
Ja, och det kan man köpa recept för, det är inget bekymmer.
Smittar det?
Ja, det gör ju det. Så att det ska man vara lite försiktig om. Så
man ska ha på sig såna här badtofflor när man är på badhus och sånt där.
Ja, man kan, om man tvättar sig med tvål och vatten noga så, och inte delar handdukar för mycket med andra, så kan man ju...
Där sprack det för mig, kan jag säga. Ja. Jag vet aldrig vems handduk det är i våran stora familj som man grabbar tag i när man har duschat klart. Kärlek till våra fötter och kärlek till våra lyssnare också. Tack snälla för att ni har lyssnat idag. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Som vanligt så vill vi supergärna att ni skickar in idéer och tankar och frågor på läkarpodden@tv4.se. Och så kan ni följa oss på Läkarpoddens Insta. Och vill ni veta mer, inte om fötter, men kanske om Läkarpodden, då går ni in på tv4.se/läkarpodden. Puss och kram, var rädda om er.
Kram så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.